Hallå kära lyssnare och hjärtligt välkomna tillbaka till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Är det första gången du skruvar in den här, säger man så en gång, men om du är första gången du lyssnar på den här podden så heter jag Malte Hallqvist. Jag är komiker och föreläsare och driver alltså den här podden. Vi har kommit fram till avsnitt 113 och avsnittets gäst heter Klara Almström. Tjejen vi fick lära känna i höstens Idol. Min dotter Ida Hallqvist var ju också med i Idol, så jag fick ju förmånen att träffa det där gänget några gånger. Och jag blev väldigt nyfiken på Klara. Det är så få unga människor som visar sån kärlek till musiken och som dessutom kan formulera vad de känner. Speciellt kul tycker jag att det är att hon är så intresserad av jazz. Nu kan jag inte säga så mycket mer för det blir inget kvar till avsnittet. Så jag tror vi släpper lös avsnitt 113 av Insikter från Utsikter med Klara Almström. Klara Almström har varit musiker så länge hon kan minnas. Redan i förskolan förstod pedagogerna att det kunde bli något av Klara och hennes sång. I fjärde klass vann hon en talangtävling och bestämde sig på stående 11-årig fot för att bli världsartist. Därpå följde flera talangjaktstävlingar, vilket blev en bra och förberedande utbildning. Och i höstas blev hon uttagen till Idol och kom ända fram till tredje plats. Hur ligger landet nu? Vill hon fortfarande bli en världsartist? Hur tacklar man tillfälligt kändisskap? Varför finns det så många måsten i Klaras liv? Och hur ska man kunna visa vem man är när man själv inte har en aning? Detta och mycket mer kommer här, men först en bekännelse.
Vad spännande. Jag har faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, inte hunnit lyssna på podden. Så jag kommer in som ett blankt blad nu.
Du har ingen aning.
Nej, jag bara pratar nu.
Det kommer ju handla om dig då.
Ja, oh, vad roligt.
Det kanske du har kunnat räkna ut.
Ja, men kanske.
Ja. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Och idag har vi en lite speciell utsikt. Som vi nästan har i alla avsnitt så har man något speciellt att titta på. Vi sitter på Hotell Amaranten på Kungsholmen i Stockholm. Där alla idol medlemmar bodde hela hösten och jag sitter mitt emot Klara Almström.
Ja.
Hjärtligt välkommen.
Tack så mycket.
Hur känns det att vara tillbaka på Hotell Amaranten?
Jag tycker det är riktigt härligt faktiskt. Det är många fina minnen. Vi sa ju det, vi träffades här ute i lobbyn.
Ja.
Och vi har ju verkligen, alltså lobbyn har ju varit vår samlingspunkt där vi har hängt en hel del. Ja. Så varenda soffa här har vi liksom specifika minnen ifrån. Så det är väldigt, väldigt kul att vara tillbaka och bara få den här viben av Amaranten.
Ingen sån, för jag kan tänka mig att det fanns stunder det var jobbigt.
Mm. Jo, men det har man ju absolut. Och det är nog det som gör att man känner en sån djup koppling till en plats. För ja, att hade vi bara haft kul här så hade man kanske, alltså det hade vi liksom i studion också. Men här, man har ju gråtit och skrattat och det har varit alla känslor verkligen. Så att, ja, men vi har varit ett sånt mysigt gäng. Men jag känner verkligen att det är positiva minnen härifrån. Ja. Det är liksom det som väger högst. Sen så finns det såklart nedstämda minnen också.
Vi får se om vi kommer till dem.
Ja.
Och så får vi passa på att tacka Hotell Amaranten också.
Verkligen.
Som var väldigt schyssta och gav oss ett rum här. Ett litet konferensrum. Det hänger lite tavlor på kända artister. Det är några gamla LP-skivor. Vi satt ju här och klura innan vi slog på varför det är så mycket kopplat till musikbranschen på just det här hotellet.
Och det är mycket soul och alltså äldre soulartister som Aretha Franklin och så. Så det, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men alla konferensrum är ju döpt efter artister.
Jag brukar börja med en kort faktaruta.
Ja.
Alltså korta frågor, korta svar. Sen är det inte säkert att det blir så korta svar. Och det är inte så viktigt egentligen.
Kör på.
Jag kör på.
Ja.
Fullständigt namn.
Klara Carolina Almström. Min mamma gillar K väldigt mycket.
Ja, hon heter Karin själv.
Ja, så hon ville att jag skulle heta samma sak.
Men heter inte din bror Hugo?
Jo,
det släppte hon
fick släppa det där.
Bokstaven K helt plötsligt.
Ja. Nej, men jag de hittade inga namn de tyckte om på K när det gällde den fronten. Jag skulle heta Max egentligen, och det är ju inte heller på K.
Nej, det tror jag inte.
Men det är, ja, Klara Carolina.
Ja, ålder?
Jag fyller faktiskt år nästa vecka, 19 får jag väl säga då.
Är det 17 du fyller?
Ja, men gud vad du har koll. Vad härligt.
Jag läst på lite.
vad härligt. Jag är just nu i inspelandet stund i 18, men 19 inom en kort stund.
Bor?
I Spånga.
Mm. Det är norr om stan.
Väster skulle jag vilja påstå. Okay. Är det västerort? Liksom.
Du hade väldigt nära till inspelningen i så fall.
Otroligt nära.
För den låg ju i Spånga. Alltså själva när det var finaler, fredagsfinaler.
Ja, jag åkte alltid hem efteråt. Det var ju, alltså jag bodde i gångavstånd från studion.
Du kunde gå dit?
Ja, från min pappa. Så det var väldigt, väldigt nära där. Och det var väldigt skönt. Jag kände igen mig i området och så. Mm.
Civilstånd?
Jag har en partner. Jag är inte gift, men en partner.
Ja, men inte sambo så?
Nej, inte än.
Nej.
Planen är väl det så småningom, men inte precis just nu.
Han börjar heller inte på bokstaven K?
Faktiskt inte, utan Viktor, min B. Men, men han har ett K i namnet och inte C.
Okej, okay, så mamma Karin är lite nöjd ändå.
Hon är stolt.
Yrke har du inte, men du går i skolan.
Ja, alltså jag går i skolan, sen jobbar jag ju också, eller jag jobbar kanske inte jätteaktivt nu i och med Idol, men jag jobbade innan på en golfsimulatoranläggning som heter Alba.
Ja, för du spelar ju golf, har jag kollat upp.
Ja, det gör jag. Ja. Jag ska vara ärlig och säga att jag inte har spelat jättemycket golf det här året som har varit.
Men hur länge har du haft grönt kort?
En hel del år. Jag vet inte riktigt när jag fick det, men det var när jag var liten. Alltså, mina föräldrar har ju alltid spelat golf.
Okay. Så du är ganska bra. Vad har du för handicap?
Inte, jag vet inte. Har jag 18? Ja. Kanske? Så jag är medel.
Alltså, ja, absolut. Ja. 18, men det är ju ett slag extra på alla.
Ja, men exakt. Man har kul på banan.
Jag har en teori om att det är det bästa handikappet mellan 18 och 20. Ja, men om man ska ha kul.
Ja, alltså jag tror att kommer man för lågt så har man väl lite för mycket press.
Aha.
Jag kan fortfarande liksom vara lite sällskapsspelig. Yeah. Liksom.
Jag spelar golf och jag har en kompis som tycker att vi ska ner och bli singelspelare, alltså under 10. Men då får man ju hänga på den här golfbanan ganska ofta för att behålla det.
Vad har du handikapp nu?
20 tror jag.
Ja, men det är stabilt.
Det är ju ett extra och så lite till.
Ja,
jag kan säga att det behöver jag.
Ja. Men då ska man ju ligga där.
Ja.
Jag tycker man ska ha kul. Annars blir det som ett jobb. Eller man får ju göra det om man vill.
Man får göra det om man vill. Men vi säger så till alla som spelar golf att 18 är lagom.
18 är lagom. Mm. Håll er där.
Ja, då kommer jag in på hobby, men det kanske är golf, eller vad har du?
Ja, men golfen är väl kanske hobbyn utanför musiken.
Ja.
För musiken är väl ganska självklar om man har valt vägen som...
Spelar du instrument också?
Jag kan lite piano och lite gitarr, men inte något professionellt. Men jag kan kanske några ackord sådär.
Mm. Men du kan kompa dig själv, menar jag?
Ja, men helt
okej. Om du får någon spelning?
Ja, inte så här proffsigt.
Nej.
Men jag kan spela piano. Ja. Alltså, så.
Och sen är det, vad är proffsigt då?
Ja, jag vet inte var gränsen går riktigt. Men jag kan absolut ackord. Och inte bara dur och moll, utan jag har även lärt mig de här
lite färgade
sus och sånt där. I och med att jag går musikskola så fick jag det på köpet. Men jag är inte så här, ibland tar det lite tid för mig. Men övar jag in, då kan jag spela piano.
Mm.
Om jag får tid
på piano är hellre än gitarr.
Absolut. Mm. Jag tycker det är lättare att bara trycka på tangenter. Alltså annars är det så mycket som ska... Man måste trycka med... Nej, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är mycket krångligare med gitarr, tycker jag.
Ja. Äter helst?
Oj, det här... Alltså, jag tror jag kommer fram till att min favoriträtt är korv stroganoff med ris. Jag tycker det är helt otroligt. Men jag gillar också tacos och sushi.
Dricker helst?
Antingen Coca-Cola eller...
Är det riktig Coca-Cola eller är det zero?
Ja, inte zero. Nej. Jag tycker det smakar konstgjort.
Ja.
Men nu kommer jag få alla på mig som gillar zero. Är du en zero-människa?
Ja, jag dricker inte så mycket cola, men när jag dricker cola så är det nog zero. Men det beror på att min fru dricker mycket, så att det är det som finns hemma.
Ja, jo, men det kan jag
förstå. Men jag dricker helst vatten. Du gav ju mig lite bubbelvatten.
Ja, men bubbelvatten är
det,
gott.
Det är det bästa kan jag tycka.
Ja, men vet du, jag hade faktiskt det in mind också. Bubbelvatten är...
Okay.
Det är nice.
Mm. Sista frågan på faktarutan. En sångare eller sångerska som du hämtar inspiration från?
Det går i perioder. Just nu är det väldigt mycket Amanda Ginsberg som är en jazzsångerska. Och jag lyssnar på henne alltså hela tiden. Jag är lite beroende kan man nästan säga.
Vad underbart.
Ja, det är
för
väldigt
vad kul. Är det för genre egentligen? Jag försökte ringa in dig när du var med i Idol.
Ja.
Och sen så... Ja, jag var ju här alltså på Ida någon gång och kanske vi pratade lite. Men så pratade vi lite grann i Karlstad när det var den här taktturnén. Det känns ju som lite jazzhållet, soul.
Jag älskar ju jazz. Ja. Sen så tror jag att... Alltså, jag har väldigt... Jag tycker att svenska är väldigt kul. Och det var någonting jag liksom hittade nu under Idol. Att just, men jag tycker att jag bara gillar svenska, att sjunga på svenska tycker jag är väldigt kul. Och sen gillar jag ju svensk pop. Alltså lite så här Veronica Maggio-hållet. Och sen vill jag gärna slänga in lite jazz också i det. Men jag tycker att jazz är otroligt kul att sjunga. Jag vet
det, för det är ju en ganska mogen musikstil kan jag tycka. Och du är ju, får man säga att du är väldigt ung?
Ja, men det kan du få säga om du vill.
Du är inte ens fyllt 19.
Nej, jag har ju inte det. Men jag tror att jag tycker att jazz är roligt för att det är lite, det händer lite. Och jag tycker att jag kan inte riktigt förklara det. Jag tycker bara att det är väldigt kul att sjunga jazz. Det är lite avancerat och det är inte bara liksom raka toner hela tiden. Men jag tycker att det är kul att ge sig in i den genren, för att det finns ju även artister som inte gör liksom den mest avancerade jazzen och kanske inte det mest... Ja, men det måste inte vara så himla komplicerat. Alltså, det kan få vara lite roligt bara och vackert. Jag tycker det är kul. Jag har svårt
vi kanske återkommer till detta, för jag tänkte vi skulle ta det från början. Vi stänger faktarutan där. Sponsorsnack.
På Bergvik har de verkligen både och.
En hantel.
Och en superhjältemantel.
En ny kavaj.
Buffé och thai.
En ny frisyr.
Cupcakes med glasyr.
Ja, här på Bergvik
finns det verkligen både och.
Jag tänkte vi tar det från början.
Ja.
Alltså du är en Stockholms tjej från början. Alltid bott i Spånga eller?
Jag runt där omkring, alltid i Västerort. Ja. Jag bodde i Vällingby när jag var yngre. Och sen så flyttade vi till Spånga när mina föräldrar skilde sig. Men alltid Stockholmsområdet. Så det är skönt. Born and raised.
Och hur tidigt kom det här med sången in i ditt liv?
Väldigt tidigt. Jag tror att det bara fanns där. Jag sjöng mycket hemma och på dagis och så. Och jag kommer ihåg ett minne jag har, som mamma har återberättat för mig, för att minnet är kanske inte alltid så bra från när man går på dagis.
Inte så,
men hon har berättat att när vi sjöng i skolan så hade någon av förskolelärarna kommit och pratat med mamma efteråt och sagt att så här, det här, hon kan vara duktig på sång. Alltså det kan nog bli någonting med henne.
Mm.
Men jag hade ganska körintresserade lärare på dagis. De höll på med det på fritiden. Och det var väldigt kul. Det gjorde att jag kunde få sjunga lite på dagis. Mm. Och det hängde även med i skolan. Och,
alltså det här pratar vi, du är 6-7 år eller var ännu yngre kanske?
Ja, jag skulle säga att det är typ från och med 5-6-7 någonstans där. Jag kommer inte ihåg när jag började sjunga, för jag har alltid tyckt att det var roligt. Och jag har nog alltid så här känt mig ganska hemma i det, vilket har varit ganska skönt.
Är dina föräldrar, är de musikaliska och sjunger mycket, eller var kommer det ifrån?
Min mamma har faktiskt, Jag har sagt det här i så många intervjuer och hon blir lite generad, men hon var trubadur när hon var yngre och även spelat i...
skäms hon för att vara trubadur?
Nej, inte skäms, men jag tror att inte hon var beredd på att det skulle dras upp så mycket som jag har dragit upp det. Men jag tror att det var väldigt bra. Hon har spelat i band och... Mm. Ja, men alltså hon sjöng mycket när hon var yngre. Så därmed har ju jag börjat sjunga. Hon ville att jag skulle spela gitarr från början. Eller ville, alltså hon försökte... Hon gav mig en liten gitarr som jag skulle lära mig gitarr på. Men jag var inte alls intresserad för 5 öre. Jag tyckte det var jättelångtråkigt. Och jag tyckte att sång var mycket roligare. Jag tror hon förstod det också. Och det var därför jag gick in på det spåret istället. Liksom.
Vad gammal var du när du fick gitarren?
Det var nog också dagisåren.
Ja, tidigt.
Ett litet barn. Ja. Men det är kul. Jag har fortfarande kvar den gitarren. Ja. Faktiskt.
Är det den du har om du... För du är ute och giggar en del, antar jag.
Ja, nu efter Idol har det blivit en liten del. Men då har jag inte spelat gitarr.
Nej, och då har du någon med dig som spelar.
Ja, eller hittills har vi kört med bakgrunder faktiskt. Jag hade nog helst kört med live. Det är lite roligare. Mm. Men jag tar nog med min kille i så fall. Han är mycket duktigare på gitarr än vad jag är.
Vi backar tillbaka till förskolan där. Där började det. Mm. Och du började sjunga. Och sen är det så att du har varit med i massa talangtävlingar och sånt också?
Det har jag. Ja. En hel del faktiskt. Jag började med att söka... Jag kommer ihåg så väl första gången jag sökte till en tävling. Eller jag var med i lite talangjakter på skolan som jag gick på. Och i 4:an så vann jag skolans talangjakt. Mm. Och det brukar jag räkna som så här startskottet för min musikdröm. För att jag kommer ihåg känslan av...
Kicken av...
Ja, det var verkligen... Mm. Det var helt otroligt att stå där och folk ropade ens namn och du vet, bara jublade. Och det var så kul att bara få sjunga för folk. Liksom. Mm. För jag hade ju bara sjungit hemma för mina föräldrar.
Och kicken av applåder och att man har gjort någonting som andra uppskattar är ju... Den är ju enormt stark.
Mm.
Och får man den då... 4, alltså det är ju början på mellanstadiet.
Ja, man är ju, jag var väl kanske 11 år när det hände. Så det var väldigt, väldigt kul. Och också någonting som jag, när jag själv så här innerst inne visste att det var, jag kände mig så hemma i sång. Mm. Och att då bli uppskattad för att sjunga.
Mm.
Och det var nog det, då jag insåg att det här kan man faktiskt göra på riktigt. Och jag kan kanske göra det här och lyckas. Så då började jag söka på internet efter andra grejer, ställen man kunde uppträda på. Och då hamnade jag ju i det här tävlingsträsket, för att det finns väldigt, väldigt många sång- och artisttävlingar.
Du säger träsken då?
Ja, men det är ju, eller det är ett härligt och roligt träsk, men det är ju lite av ett träsk skulle jag vilja påstå. För alltså man, eller är det ett negativt laddat ord kanske?
Ja, för mig var det. Ja, det vet jag inte om det, men träsk är det, alltså man fastnar ju i det lätt.
Och ja, men så kanske det var. Alltså, för jag skulle ändå jag ångrar inte att jag hamnade där. Men det har varit väldigt mycket tävlingar i några år. Det var allt från stjärnskott till... Jag sökte även till talang 2 gånger.
Det är det som min fru till mig igår ju. Att kolla med... För att hon hade för sig att du var med i talang och... Blev skadad?
Ja.
Bröt ben eller?
Ja, nej, det har jag faktiskt problem med än idag. Ja, trigger warning om man är lite känslig. Men min knäskål gick ur led faktiskt. Och det gjorde...
Vad hände?
Och sånt.
Ja, vad gjorde du för att det skulle gå ur led?
Det låter hemskare än det var. Men jag och mamma bollade med en ballong bakom scen. Och sen så skulle jag vända mig och ta ballongen och då så här... var det min sko typ fastnade lite i mattan, vilket gjorde att jag vred mig och knät inte vred sig, och då gick det ur led. Och jag kom ihåg att det gjorde så ont. Men vissa sa att jag borde åka till akuten, men jag ville inte, alltså jag hade ju väntat så länge på att få vara med i talang. Alltså det var ju världens möjlighet. Mm. Så jag stannade kvar. Och så fick de göra om lite schemat, så jag fick vara först och sen åkte jag in till akuten efteråt.
Jag har inte sett talang på väldigt länge. Hur gick, var du med i talang en stund eller?
Nej, jag gick vidare. Ja. Jag fick 4 Jan. Men talang går ju ut, alltså, de gallrar ju bort sen inför semifinalen vilka som går vidare och inte.
Okay.
Så de kan ju ge ut hur många jag som helst.
Och sen väljer jag.
Så jag åkte tyvärr ut i gallringen. Men det var väldigt kul erfarenhet. Det var ju min första liksom, stora scen hittills.
Vad gammal var du då?
12.
Oj.
Ja. Ja. Så det var ju bara...
Du hade precis vunnit talangtävlingen i 4:an och sen så var det dags för talang i tv.
Ja, men exakt.
Det var en snabba ryck.
Ja, men jag är nog lite så. Att jag bara... Alltså, är det någonting jag verkligen vill, då...
Och så verkar du ha en mamma som är på också. Alltså, gärna stöttar dig. Och...
Hon har ju alltid varit otroligt skön att ha med sig. För att hon vill ju så gärna att jag ska lyckas... För hon själv har ju kämpat hela sitt liv för att göra det hon vill göra. Vilket är att vara programledare.
Mm.
Och ha upplevt motgångar.
Och det är hon väl också?
Det är hon. Så hon är en jättestor motivation.
Ja.
Nej, men hon är...
Och så
är
hon jäkel på ballong.
Ballongbollande. Ja. Exakt. Så det, hon är cool. hon har verkligen varit en stöttepelare. Och hon har ju förstått det här drivet som jag har känt. Det här att jag verkligen vill det här.
Ja. För du känner att det är du som driver, inte mamma, utan det är ditt driv.
Ja, jag driver och mamma hjälper mig. Liksom. För det är svårt att växa upp som ung tonåring / barn utan någon som hjälper en. Det måste ändå skjutsas runt en hel del. Och så. Så jag är väldigt, väldigt lyckligt lottad att jag hade en mamma som följde med.
Men det finns ju också förhållanden där det är föräldern som kanske är drivande och barnet kanske inte har lust.
Nej, det har hon varit tydlig med. Att hon så länge jag har velat det här och liksom kunnat alla texter och sånt, då hjälper hon mig och skjutsar runt mig. Så hon har aldrig varit drivande i... Inte sån här, du vet, klassisk hockeyförälder kanske som gör så att barnen blir helt trötta på det de gör, utan... Jag har ju varit den som har fått driva och sen har hon sett till så att jag är på plats lite så. Alltså så, ja.
Ja, jag fattar. Har hon varit med ibland och spelat? Eftersom hon är trubadur, tänker jag.
Nej.
Fast hon inte vill erkänna det. Så
nej, men faktiskt det. Inte.
Nej.
Hon har hållit sig bakom scenen när jag har sjungit.
Vems val är det?
Hennes, skulle jag säga. Men det har ju oftast varit... Eller jag vet inte om hon... vi har aldrig pratat om det, helt ärligt. Om hon, men jag tror att det finns en anledning att vi inte har pratat om det. Hon kanske inte känner sig... Hon kanske inte vill. jag kanske ska fråga henne.
Ja, kanske det.
Ja.
Hon kanske vill föra med på några gig om inte Viktor kan.
Absolut. Ja, det ska jag fråga.
Ja, det tycker jag. Jag spelar ju en hel del med Ida. Det är väldigt roligt att åka ut så, förälder och barn.
Det kan jag tänka mig.
Och gigga. För mig så känns du som musikalig.
Det är jättekul att du tycker det, tycker jag.
Jag har ju inte spelat jättemycket musikal, men några.
Och
din röst, din ålder, att du ser ut som du gör. Det finns ju 1000 huvudroller att välja på, nästan.
Ja, det är så otroligt kul att säga så.
Ja.
Jag vet inte hur ofta jag sitter hemma och sjunger musikallåtar.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det är min hemlighet. Ja.
Är det något du kommer ta tag i, tror du?
Alltså, kanske i framtiden.
Mm.
Man lever ändå bara en gång.
Ja.
Så om det är någonting man vill göra så ska man väl göra det. Just nu så vet jag inte om jag har tid riktigt med skolan och allting. Men jag tänker nog absolut göra det någon gång. Bara söka någonting.
Mm.
För det är ändå någonting som är så otroligt lockande med hela musikalvärlden. Och så.
Vad är det som är lockande?
Det känns, jag vet, alltså jag har ju, den första musikalen jag såg var Flashdance med mamma. Och jag kommer ihåg hur... Alltså det var helt... Det är som en annan värld på något sätt. Och folk är så duktiga och hoppar runt på scen, du vet, och dansar och sjunger. Och det är som, det är, jag tror också jag lockas lite av att få sätta sig in i en annan roll. Lite. Att det nog är ett ganska spännande äventyr att så här, vara en annan människa för en liten stund. Jag tycker att det känns väldigt kul. Jag har ju velat spela Sandy i Grease en hel del år. Jag har haft väldigt, väldigt höga krav på mig själv i skolan fram tills nu då. Nu fick jag ju verkligen på riktigt släppa det. För att det går ju inte att missa ett halvt år i skolan sista året och förvänta sig de högsta av betygen. Utan man får väl...
Varför har du haft så höga krav på det då?
Jag vet inte. Jag har lite duktig flickansyndrom, tror jag. Mm. Och vill gärna prestera i det mesta jag gör. Och skolan, jag har haft ganska lätt för att lära mig saker. Och då känner jag att jag måste liksom prestera där.
Mm. Att du är duktiga flickan kommer inte som en chock direkt.
Nej, kanske inte. Jag tror att det kommer fram lite här och var.
Det tror jag.
Ja.
Men har det varit bara bra i mellanstadiet, högstadiet? Eller har du haft stunder du har pressat dig hårt?
Ja, det brukar komma några gånger per år. Det är ju framförallt skolan då som har varit där det har kommit fram. Och det finns ju alltid tider, du vet, så här, innan lov och sånt. Där allting ska in, som det blir riktig panik. Och ja, men, nej, men det har inte alltid varit bra. Sen så i efterhand är jag ju stolt över det jag har gjort. Men jag tror jag har fått jobba
mycket. Hur tar det sig uttryck då när det blir för mycket?
Jag låser in mig. Ja. Och bara... Jag bara kämpar för det jag gör. Nej, det har inte alltid varit bra. Men jag tror att det problemet som jag har fått försöka... Och som alla duktiga flickor och pojkar har försöka liksom komma förbi... Det är ju det här att ens värde ligger i prestationen.
Mm.
För det gör det ju inte. Men det är svårt när man känner så.
Ja, att ta sig ur. Jag jobbar ju som lärare i 17 år på högstadiet.
Visste jag inte.
Och träffade väldigt mycket duktiga flickor.
Mm.
Och det tog sig uttryck ibland i kroppsfixering eller i mat. Och...
Ja, men det kan jag tänka mig. Jag har haft turen att inte hamna i det hålet.
Mm.
Jag tror att alla, framförallt tjejer, har de tankarna någon gång i livet. Och det
för ska man vara perfekt så ska man ju vara perfekt hela vägen. I
exakt.
Både utseende, kropp och resultat.
Ja.
Och just det hemska att man är... sina resultat.
Mm. Ja, alltså resultat. Det som är så jobbigt är ju de gångerna som ens... det är inte jobbigt egentligen. Men i långsiktigt är det jobbigt när ens duktig flicka-syndrom triggas av att det går bra.
Mm.
Om man till exempel får tillbaka ett resultat och får A i det. Det känns ju otroligt bra där och då. Men någonstans så vet jag ju att nu är det kört liksom. Nu måste jag upprätthålla det här.
Mm.
Och det är ju inte så bra. Men jag tror ändå att jag har lyckats komma förbi det lite nu.
Hur har du gjort då?
Ja, alltså man har nästan tvingats ur det lite i Idol. Jag vet inte hur många gånger jag har stått i hissen här på hotellet och lyssnat på den låten som alltid liksom stöttar mig, det är Who Says med John Mayer.
Mm.
Och den har jag satt på så många gånger, just i hissen av någon anledning, när jag är på väg någonstans.
Hissmusik tänker man på något annat.
Ja, det här har varit min hissmusik.
Vad trevligt.
så den låten, och han sjunger ju om massa olika saker, men jag tolkar den ju som att så här, vem säger att jag inte kan göra så här? Alltså, jag kan göra precis vad jag vill. Och det kan vara ganska skönt att få lite den bitch-attityden ibland. Även om den såklart inte, man ska inte vara en bitch utåt kanske. Men inåt kan man få vara det.
Absolut. Och har den låten hjälpt dig att inte vara dina resultat, så är väl det fantastiskt egentligen?
Det har den absolut. Galet nog. Och jag tror man måste hitta sina sådana saker som kan hjälpa en med just ens egna problem. Så ja, den har verkligen hjälpt mig faktiskt.
Vad var det du sa? Så du har hittat massa saker som Klara Almström har sagt.
Men gud, vad
så
spännande.
Kan du få få lite mer kött på benen här.
Okej.
Det låter klyschigt, men min mamma betyder allt verkligen.
Mm. Ja.
Mm.
Det anser jag kommer från avsnittet där jag sjöng till min mor.
Det kan vara det, eller i en artikel. Ibland är jag duktig på att skriva vart jag hittar det.
Ja, men det
på
det.
Dig har jag inte gjort det.
Nej, men det gör hon ju. Och jag är också väldigt, väldigt dålig på att säga det till henne. Men det gör hon absolut. Hon är nog den människan som betyder mest för min utveckling och mitt liv.
Har det alltid varit så?
Ja, det skulle jag säga. Hon har ju varit med sedan början. Liksom.
Jo.
Ja. så det vi har varit lite som bästa vänner genom livet. Och det är väl det som har gjort att hon betyder så mycket. Alltså hon är inte bara min mamma, utan hon är också min vän.
Mm.
Och det är väldigt skönt att ha med henne. Hon vill ju alltid mitt bästa. Och jag vill ju alltid hennes. Så att ha en människa med sig, särskilt när man gör såna här saker som verkligen så sätter den på prov lite. Man slänger ju sig ut i en ganska galen värld. Från att bara gå i skolan till att helt plötsligt är du med på tv varje vecka och alla har åsikter om en och det ska vara hit och dit och bla bla bla. Då är det ganska skönt att ha en person som verkligen har varit med sedan början och som kan följa med på det här äventyret med.
Är det henne du sorterar med också när det blir, för jag kan tänka mig att det kommer, som du säger, alla tycker saker och det är inte alltid snällt.
Nej. Både min mamma och Viktor är de, det är väl de två personerna som jag pratar mest med när det gäller sånt. Jag har väl varit ganska välsignad också nu under säsongen med att inte få så där jättemycket hat, vilket har varit skönt. Men det finns ju andra saker som man måste prata ut om när det gäller en sån här stor sak. Det kommer alltid negativa tankar om det från en själv eller från någon annan.
Vad är det för negativa tankar du tänker då?
Det har gått fram och tillbaka. I början av säsongen så var det att jag inte visste vem jag var riktigt. Och det mådde jag jättedåligt över. För jag kände att folk förväntade sig att jag skulle veta vad jag ville göra. Och jag hade ingen blekaste aning. Jag bara sjöng olika låtar varje vecka. Och hade ingen aning vad jag skulle göra. Och det tyckte jag var väldigt jobbigt. Att känna de förväntningarna på en. Som att jag visste inte vad jag ville göra.
Vet du det nu?
Ja, det vet jag. För tillfället. Jag tror att sånt alltid ändras inom livet. Men jag vet vad jag vill göra nu i alla fall.
Vad vill du då?
Jag vill släppa svensk vispop. Det tycker jag är otroligt, otroligt kul. Vackra texter och så. Mycket somrigt tycker jag är härligt. Och det visste jag inte innan. Och det var också läskigt att slänga sig ut i den svenska världen. För att det är väldigt lätt att hamna i den här känslan av att man måste släppa musik på engelska för att kunna bli en internationell artist. Men det finns inget som säger att man inte kan bli det. Alltså genom att börja med svensk musik och sen ta sig ut. Så det var läskigt. Men jag tror att bara lära sig att följa sin magkänsla, det är nog tricket alltså. Men jag tror att det som var jobbigt under Idol var väl just det här att du kan liksom inte flytta fram det här. Alltså det går inte att prokrastinera att bestämma vem du vill vara nu för att du är med i ett tv-program som sänds varje vecka. Och det måste leda någonstans för att du ska gå vidare. Så det är väldigt, och det handlar inte bara om att gå vidare i tävlingen utan även att gå vidare i karriären.
För det är viktigt för dig, för du använder ordet måste.
Ja, jag säger måste för mig är det ett måste. Det är det jag vill jobba med. Och det är klart att det blir stressigt när man är med om en sån här grej. Och det är ju lite som att det är nu eller aldrig, känns det som. Då känns det som att jag trodde att jag visste vem jag ville vara innan säsongen började. Men insåg väl ganska snabbt när jag kom in i säsongen att jag inte alls visste det. Så det...
Vad trodde du att du ville vara?
Nej, jag vet inte ens. Alltså jag... I kvalveckan så sjöng jag ju lite mer soul och gammal pop och sånt. Och det tyckte jag var kul, men det tyckte inte folk om riktigt. Eller ja, folk tyckte om det för att jag gick vidare, men juryn tyckte inte om det. Och folk var väl lite så här förvirrade. Vem jag var. Jag var väl mer bara en glad tjej. Och inte kanske så himla klar som många var. Eller inte klar, men att man hade en linje som du gick efter. Jag kände inte att jag hade en linje. Men jag är glad att jag liksom...
Det påskyndade ändå någon slags process, verkar det som.
Absolut. Och det är därför jag är så glad. Jag rekommenderar alla jag träffar att söka till Idol. Mm. För att det har varit helt ett sånt galet äventyr. Mm. Och man ska inte sticka under stolen med att det har varit skitjobbigt. Många gånger jag bara har gråtit i våra idolmammors armar. Liksom, för att man är rädd för att åka ut. Eller man är rädd för att det ena eller det andra. Att man har mycket tankar i huvudet. Liksom. Mm. Men det har också varit alltså, den mest... det har gjort så att jag har vuxit så otroligt mycket som människa, verkligen. Och det är jag glad för. Mm. Känns skönt.
Nu vet jag inte om du kan vara helt ärlig i den här frågan, men vad händer med duktiga flickan när hon inte vinner? Utan du kommer trea.
Där och då, när jag åkte ut, då var jag ju ledsen såklart. Det ska man inte ljuga om. Mm. Det tror jag man såg på mig också. men jag, det var inte bara ledsamma tårar. Jag var verkligen... Det var mycket som bara var lättnad att det är över nu. För mig var det inte så viktigt att vinna, helt ärligt. Så var det inte det. Däremot så ville jag verkligen gå till final. Jag ville få stå i Tele 2 Arena. Och det var som att falla på mållinjen när man åker ut som precis innan. Mm. Men jag är alltså helt ärligt jätteglad över att jag kom trea. Jag tror att det var det bästa som kunde hänt mig.
Mm. För att?
För att... Ja, men det var skönt att inte känna... Eller, jag tror att det som var skönt det var att jag var stolt över mig själv fast jag kom trea. Och så här, kände det utan att behöva tänka på det. Alltså jag är stolt och jag kom trea. Och det var väl då jag insåg att så här, man kan vara stolt över sin prestation men inte vara bäst. Mm. nej, men det var ju väldigt... Det var skönt att komma trea. Det var också väldigt skönt att få stå i Tele 2, vilket vi fick göra i det här öppningsnumret.
Ja, men det fick ju alla göra. Ja. Eller alla, men de 11 va?
Topp 11 fick ju stå och göra det här jättekola maxade öppningsnumret. Och det var coolt att få göra det. Och vara med i det öppningsnumret. Mm. Som topp 11. Jag tyckte det var väldigt coolt. Faktiskt. Mm. Och det var coolt att få göra det utan att känna den här nervositeten.
Ja,
att tävla.
Gå in och njuta bara.
Exakt, för det var ju verkligen bara det. Det var ju ett uppträdande, vilket var... Skitcoolt.
Jag tycker du ska vara superstolt över dig själv.
Ja, det är jag. Mm. Det är jag faktiskt.
Vi tar nästa. Det värsta som hänt i mitt liv var när mina föräldrar skilde sig.
Mm. Också korrekt. Mm.
Hur länge sedan var det?
2019. Mm. Ja, det var några år sedan. Det var inte jättelänge sedan. Men ändå tillräckligt länge sedan för att ha släppt det lite.
Ja, okay.
Men det är klart att det... förändrade ju hela livet, verkligen. Från att gå... Alltså, jag gick ifrån att ha ett väldigt liksom, ändå stabilt liv med föräldrar som bodde tillsammans. Och vi hade det trevligt med våra två hundar och min bror och ja, sådär. Så vi hade det väldigt... bodde i ett mysigt område och så. Mm. Och sen så bara... När jag vet att de ska skilja sig. Det är ju som att hela världen bara faller samman.
Kom det som en chock?
Ja. Alltså de har ju kanske inte varit helt eniga som par. Mm. Men det var ändå så här, det kändes som att har vi gått så här långt så kommer vi fortsätta så här lite. Mm. Men det var faktiskt helt galet när de skilde sig. Det var som att man inte, helt plötsligt hade jag ingen stabil grund i livet längre som jag hade haft i alla år. Och jag var också 15 år. Mm. Och då är man ju verkligen mitt i så här, tonårslivet.
Ja,
när man bara ska... Ja, men när man kanske inte har...
Vad hände med det? Blev du arg eller ledsen? Eller vad?
Jag blev väldigt ledsen, blev jag. Mm. Jag kommer ihåg att vi var på vårt sommarställe som vi hade i Skåne då. Och som tur är hade jag väldigt mycket kompisar. Och jag bara tog min moppe och åkte iväg till deras jobb. Och så satt jag bara i utrymmet bakom kassan hela dagen och grät. Och det var nog ganska skönt att bara inte vara med familjen utan att få hantera det själv. Mm. Tyckte jag var skönt. Men ja, vi bodde ju tillsammans ett halvår och sen flyttade vi till dit vi bor nu. Mm. Vi har det superbra nu. Vi bor
Men du bor liksom varannan vecka eller hur?
Periodvis.
Du är ju vuxen. också enligt...
Enligt lag.
Ja,
men det...
Hur vuxen känner du dig?
Efter Idol känner jag mig mer vuxen faktiskt. Ja, måste jag
tänka mig.
Säga. Men halvvuxen. Jag är redo att flytta hemifrån vuxen. Men kanske inte helt och hållet vuxen. Liksom. Jag tror det med jobbiga saker så kommer ju också någonting bra oftast. Och det som var bra där var väl att jag lärde mig att... Det var svårt att formulera sig ibland, känner jag. Men jag tror jag lärde mig att lägga mitt att min grund som människa behövde inte bara vara vårt hus och familj, utan jag kunde liksom på något sätt lägga grunden i mig själv. Och det var ganska skönt att ens... Ja, men grund får väl vara ordet då. Mm. Att den kunde läggas på någonting annat. Och det hade den ju behövt göra oavsett.
Det du formulerar är nog egentligen att bli vuxen.
Så är det kanske. Mm. Det var väl den tiden i livet som jag... den processen började, kanske. Så det är väl jättebra egentligen, det som hände. Och det vet jag ju nu efteråt. Jag hade inte velat att det blev på något annat sätt. Men det var ju jobbigt.
Mm.
Och det är det jobbigaste som har hänt i hela mitt liv. Och det är väl det jag menade när
jag förstår.
Sa det där.
Jag kommer inte ihåg vart jag hittade, men någonstans stod det.
Ja, spännande.
Vi släpper det.
Ja.
Sponsorsnack.
Jag är med i en musikal. Så som i himlen heter den. Och den har nypremiär 17 februari på Säffloperan i Värmland. Vi körde den föreställningen hela hösten och det var fullsatt och stående ovationer på varenda föreställning. Helt magiskt. Jag har aldrig varit med i en produktion som har gjort en sån fullständig succé. Det är en musikal som trycker på alla knappar. Man skrattar, man gråter, man förfäras och man hoppas. Ingen lämnar lokalen oberörd. Så har du inte sett Säffloperans version av Så som i himlen så är det verkligen dags. Vi öppnar åter dörrarna 17 februari och stänger igen samma dörrar 18 mars. Gå in på saffloperan.se och säkra dina biljetter redan idag.
Vi tar nästa här då. Det här är nog efter du har vunnit talangjakten i fyran.
Okej. Okay.
Jag ska bli världsartist.
Jaha. Men gud, vad har jag sagt det här någonstans? Jag sitter bara och tänker vad jag har sagt det här. Men... Ja, det kände jag när jag var yngre.
Mm.
Min största förebild var ju Meghan Trainor. Det var hon som fick mig att verkligen så här vilja bli artist. Jag lyssnade bara på hennes musik och vill bli exakt som henne. Jag kände så. Verkligen.
Mm.
Jag ville bli världsartist.
Hur känns det nu då?
Ja, men nu tror jag att jag är mer... jag har fått... Jag var ju signad i 3 år på ett skivbolag. Och jag tyckte inte det var så kul. Jag tyckte att det var lite opersonligt.
Mm-hmm.
Och det var väl då, efter 3 år, som jag insåg att problemet ligger i att jag vill jobba med musik. Jag vill inte bli känd bara. Alltså, det är inte det som är min dröm. Utan min dröm är ju att få bli musiker och sjunga.
Mm.
Och när jag insåg det... Det var väl då jag kunde ta tag i det. Och det var väl det enda jag kände mig dålig.
Vad gammal var du då?
Då var jag 17 kanske.
Ja.
Så det var inte så länge sedan.
Nej, för sen blev du ju känd.
Ja, och det var väl kanske på grund av att jag insåg vad det var jag ville.
Mm.
Jag tror det är många idag som i hemlighet går och jobbar för att bli kända. Och få göra det här coola och gå på röda mattor och sådär. Men... De kommer ingenstans, för det är deras mål. när jag tog ett steg tillbaka och var så här, jag vill, det var en period jag inte ens ville jobba med musik för att jag hade tröttnat totalt och tyckte att det var skittråkigt att allting skulle handla om TikTok och Instagram och sociala medier. Mm. Och när jag bara fick ta ett steg tillbaka och bara gå i skolan ett tag, och jag går ju musikskola, så då fick jag bara sjunga och spela i band liksom, och inse att det är ju det här jag vill göra. Och det var också perfekt i den perioden som vi hade en jazzperiod i skolan.
Mm.
Och det var där jag insåg, alltså den här, jag hittade tillbaka till det jag tyckte var kul med musik. Och det var att sjunga. Och det behöver inte nödvändigtvis vara jazz, men det var just det som fick mig att så här, just det, det är det här jag brinner för. Det är inte att bli känd. Och det var ju då jag sökte till Idol. Och jag tror nog att det var det som gjorde att folk kanske kunde känna med mig. Att de såg att jag bara var en vanlig tjej som tyckte om att sjunga liksom.
Mm.
Och att det inte behöver vara så himla komplicerat. Jag ville bara sjunga.
Mm.
Men det jag märkte under Idol, det var att det var väldigt många frågor som försökte leda fram till just det jag sa när jag var liten. Jag vill bli världsartist.
Mm.
För jag har inte riktigt känt så på några år, att jag vill bli världsartist. Och det är därför jag har försökt stått fast vid meningen att jag vill jobba med musik och jag vill få sjunga för folk.
Och då tänkte du att Idol är en språngbräda, för det går ju lite emot det du säger, känner jag. Mm. Alltså, nu ska jag inte satsa på att bli känd, så jag anmäler mig till Idol.
Ja, det förstår jag. Men jag tror att jag kände väl att det var en språngbräda ut i musikbranschen på något sätt.
Mm. Och det har väl visat sig att det var det?
Absolut. Jag är jätteglad över det, och jag tror också att alltså Idol har lärt mig, eller alltså att min erfarenhet av skivbolag tillsammans med Idol har gjort att jag liksom kan stå på mig lite. Och det är väl det som gör att jag förhoppningsvis kommer släppa den typen av musik som jag vill släppa.
Mm.
Och det är ju svinbra. Det krävs lite skit för att ta sig dit man vill liksom.
Mm.
Och ja, det kommer säkert, eller 100% gå neråt igen någon gång. Men då är det ändå skönt att man har gått igenom en sån period och vet att det går att komma ur den. Och
ja, och så tror jag extremt moget av dig att motorn i det hela, det är att du vill pyssla med musik.
Mm. Det är det viktigaste.
Mm.
Alltså, och det är nog det viktigaste jag har kommit fram till också i hela
Men att liv. Bli känd då, var det något som var kul?
Ja.
Mm.
Lite roligt faktiskt.
Det som till exempel?
Jag tyckte att det var kul att att folk lyssnade på en typ. Mm. Alltså för att jag har ju stått på många scener i de här tävlingarna när jag varit yngre och så. Men då har jag ju mer varit, alltså många personer stannar ju och kollar bara för att någon sjunger. Det behöver nödvändigtvis inte vara för att det är någon som de vet vem det är eller överhuvudtaget på det sättet, utan mer bara för att det är kul att någon sjunger.
Mm.
Och jag tror att det har varit kul nu efter Idol, för att nu stannar folk och kollar för att de vet vem man är.
Mm.
Och de vill kolla på en som person. Och det är ju faktiskt väldigt roligt, måste jag säga. Nu när vi har varit ute på den här tackturnén. Och när folk kommer fram till en och säger, jag röstade på dig i Idol.
Mm.
Det är det sjukaste man kan höra. För att de har liksom aktivt gått in och ringt eller smsat, eller vad de nu har gjort, på en
människor som de inte känner.
Ja, exakt. Och så helt plötsligt kommer de fram till en och säger det. Och jag har inte sett den personen innan. För jag ser ju bara en liten kameralins.
Mm.
Och det har varit det galnaste. Men jag tror att, alltså, det viktigaste är väl att inte känna att jag blir känd för att jag vill bli känd, utan att bli känd. Det har också dalat, ska jag säga, efter Idol. Men
att det går fort i den här branschen.
Det gör det verkligen.
Mm.
Men att hålla på med musik och typ bli, alltså kunna jobba med det. Det kräver ju att folk vet vem du är.
Mm.
Till en viss mån. Och då kommer ju det lite med i ett paket.
Mm.
Men jag tror det viktiga är bara att inte bli känd för att bli känd, utan att i så fall bli känd för någonting som jag verkligen vill göra.
Mm.
Och då har jag ingenting emot bli världsartist.
Då säger jag lycka till.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar på er allas. Det har blivit dags för Tombolan!
Tombolan!
Det är jättespännande.
Ja, visst är det. Här framför oss har vi en liten härlig tombola. Ja. Och i tombolan så ligger lite existentiella frågor.
Mm.
Så vi börjar med en. Och så fortsätter vi så länge vi känner att det här känns bra.
Ja.
Eller tills jag säger att nu ger vi oss.
Nu orkar jag inte lyssna längre.
Nej, så veva på där och så... Är det bara att ta en lapp?
Det var spännande.
Mm.
Ska jag läsa den högt? Eller är det tråkigt om jag läser den tyst? vad inspirerar dig? Ja, det är allt möjligt. Mm. Ska vi båda svara på den här frågan?
Nej.
Nej,
det är
nej.
Du.
Jaha, okej. Ja.
Jag lyssnar och ställer förfrågor, tänkte jag.
Okay. Nej, men jag, det mesta, det behöver inte bara vara folk inom musik. Utan det kan ju vara bara någon jag ser på gatan. Men jag blir inspirerad av alltså att se folk gå sin egna väg, tror jag. Oavsett vilken väg. Eller alltså oavsett vilken genre eller kategori. Bara att se människor göra det de vill tycker jag är väldigt inspirerande.
Mm.
Jag fastnar väldigt ofta i att hela tiden gå tillbaka till att människans beteende grundar sig i savannen. Det drar jag upp överdrivet ofta.
Hur menar du då?
Nej, men att det mesta vi, de flesta biologiska grejerna som vår kropp och hjärna gör kommer ju från när vi bodde på savannen och skulle springa från lejon och så. Och det gör mig också inspirerad. Att känna att så här, våran eller typ vad häftigt att vi, eller jag vet inte, nu bara svamlar jag.
Men
jag,
hårt.
Jag tycker att det är coolt att vi typ vi alla är ju, eller nu vet jag inte var jag hamnar riktigt, Malte, men att man så här,
fortsätt då, så tycker du att det här blir jättedumt, så klipper vi bort det. Men det, jag tycker det låter intressant.
Nej, men att vi människor är ju, vi är så himla olika, men vi är också så himla lika.
Mm.
Och att alla kan känna olika, men man kan också så här reagera likadant på saker. Jag tror de flesta av oss är väldigt, väldigt lika. Det är bara att vi har råkat gå olika vägar i livet.
Mm.
Men man kan också hitta någonting i varje människa som så här, man kan känna igen sig i. För att vi har samma grund på något sätt.
Mm.
Och det inspirerar mig av någon konstig anledning. Att,
på vilket sätt då?
Ja, men att... Vad är det som gör att just... Eller så här, jag har ju då samma förutsättningar som Beyoncé. Mm. Eller så här, vi är också lika varandra. Mm. Nu vill jag jämför mig inte med Beyoncé, men som människor.
Ja, men jag fattar
så
vad du
är
menar.
Vi ju lika liksom.
Mm.
Jag tycker det är inspirerande att höra folk som har lyckats inom någonting och deras historia från när de bara var en vanlig människa och till att de liksom har tagit sig vidare i karriären.
Mm.
Och få höra hur de gjorde det. Ofta är det bara slump. Men det finns ju också någonting bakom som såklart har gjort att de ändå tog sig vidare från den slumpen.
Mm.
Jag vet inte vad jag vill komma, men jag tror bara jag blir inspirerad av att så här, konceptet av människor
att
och
alla
att lyckas.
I grund och botten har samma förutsättningar för att lyckas.
Men exakt. Mm. Och så är det upp till en själv att göra någonting med det.
Mm.
Och sen en väldigt cringe grej som jag blir inspirerad av. Det är uttrycket YOLO.
Vi kan börja med cringe. Det får vi säga att det, om det är några som inte riktigt vet. Ja. Så är det lite,
det är lite
knasigt,
lite pinsamt nästan. Alltså, inte så himla...
Nu tror jag kanske inte alla, men nästan alla vet vad cringe är. Men det är som inte tappar, för vi hamnar i YOLO också. Så
ja, det blir mycket uttryck nu. Och det är också lite cringe. att jag hamnar i uttryck. Mm. Men det är YOLO tycker jag är väldigt...
Och det betyder?
You only live once. Mm. Du lever bara en gång. Mm. Och det är ju... Det är väldigt fint. Eller jag blir i alla fall väldigt så här... jag tänker på det flera gånger om dagen. Med val jag gör. Antingen om det handlar om att så här... Ska jag köpa det här spelet eller inte? Och bara YOLO. Eller,
och då köper du?
Ja, eller så att så här... Varför ska jag inte göra det? Varför ska jag sitta här utan det här spelet? Alltså jag lever bara en gång. Då måste jag ju få spela det här spelet liksom. Och det är ju samma sak med musiken och så. Att, för att ibland kan man vara lite tillbakadragen och... svensk kan man väl ibland det här typiska svenska beteendet att man inte ska ta så mycket plats och så. Och att man är så himla, till exempel inte tar så mycket plats och inte kanske hör av sig till folk i musikbranschen. Alltså för att man inte vill vara till besvär eller så. Men alltså du lever bara en gång. Skriv, ring alla människor du känner och inte känner. Det blir jag inspirerad av. Att så här, det lever en gång och det är mitt liv och människor kommer komma och gå. Men jag kommer ju alltid vara med mig. Liksom.
Mm. Det kan inte bli stress av det?
Nej, jag tror att jag är stressad tills jag säger du lever bara en gång. Mm. Och då ursäktar jag det med att man lever bara en gång. Varför skulle jag inte göra det här? Liksom? Det uttrycket rotar väl sig i att du ska göra så här farliga saker som att typ jag vet inte, hoppa från hög klippa ner i vattnet, vet sådana grejer. Det är väl där det
då tänker jag ifrån. You only die once.
Jag tänker också det, jag fattar inte varför man skulle använda det uttrycket i de tillfällena. För att då är det väl mer så här, ta vara på det livet du har. men jag tycker att YOLO är lite mer som att så här, eller jag säger ju inte YOLO. Jag säger ju du lever bara en gång.
Ja, men lite livsbejakande ju.
Men YOLO är kortare, så nu säger jag det.
Så du lever bara en gång och att vi alla har samma förutsättningar. Det är något som inspirerar dig.
Det inspirerar mig. Mm. Så nu jätteflummigt svar.
Du är ju perfekt för tombolan kan jag säga.
Det var roligt.
Ja. Så vi tar en till.
Ja, ska jag dra?
Gör det.
Ja.
Och gräv gärna.
Tar... den här. Det känns använd.
Ja, några är många läst och några få läst.
Ja, ja. Vem skulle du vilja ge mer uppmärksamhet? Det var svårt. Jag skulle vilja få de här frågorna i förväg och öva. Mer uppmärksamhet. Då måste jag typ säga så här. Mina kompisar och folk runt omkring mig och folk jag inte känner i mina DMs. Väldigt många skulle vilja ge mer uppmärksamhet. Jag har blivit... jag har väldigt lätt att så här, stänga av vissa saker. Och framförallt nu under Idol. Det tror jag och hoppas att mina vänner har förstått. Så jag har verkligen stängt av. Alltså jag har knappt hört av mig till någon utanför Idol. För att jag kände att jag måste... fokusera 100% på det här nu. Och sen kommer jag till det snart. Sen efter Idol.
Mm.
Men jag har svårt för att gå all in på någonting. Samtidigt som jag ska upprätthålla massa relationer och,
just det.
Och så. Och det här gäller även typ DMs på Instagram. Jag drunknar i mina DMs. För jag har inte svarat. Eller jag svarar på... en hel del, men...
Inte alla,
och det finns liksom folk från audition-tiden nu som vet, bara ligger och väntar på att jag ska svara. Mm. Och jag vet inte vad jag ska göra. Och jag hade önskat att jag gav mer uppmärksamhet till... För jag läser alla DMs. Det är det som är grejen.
Okay.
Jag bara svarar inte alltid. Nej. Jag vet inte varför. Jag tror att det tar psykisk energi. Att, för jag vill inte bara svara samma sak till alla, utan jag vill ju gärna... svara på det de har skrivit.
Jag förstår.
Och då blir det att jag bara läser och svarar inte. Mm. Och där kanske jag hade behövt ge lite mer uppmärksamhet.
Mm. Jag tänkte bara, är det mycket måsten i ditt liv?
Ja.
Du använder ordet rätt ofta.
Det kanske jag gör.
Ja. Och jag är ingen värdering i det.
Nej.
Att det är rätt eller fel. Det är bara något som jag har märkt att när du säger, då måste jag säga. Eller, då måste jag.
Ja, men det, så kanske det är. Men jag hade nog helst velat att det här tillfälliga kändisskapet skulle betyda att, eller att det var under 1950-talet när det inte fanns sociala medier.
Nej.
Och de enda man träffade var folk på meets and greets. Mm. För det är jätteroligt när vi har varit ute på det och träffat folk in person.
Mm.
Och då får man ju höra samma saker som jag läser på DMs.
Just det.
Det är bara att då är det som att då är jag där och jag är där för att träffa folk. Mm. Liksom. När jag går in på Instagram, då kanske jag bara gör det en snabbis på bussen.
Ja. Och det är ju något annat än att formulera sig i skriften, att svara muntligt på en fråga.
Så är det ju. Mm. Det måste ju på något sätt, det får inte se ut som att jag är dryg. Och det måste vara ett hjärta eller två. Mm. Och det och det måste vara, nej men det måste
det
är mer måsten. Mm. Men det är klurigt, och jag har försökt ge mig själv ett nyårslöfte att öppna någonting så måste jag svara, för att det är faktiskt inte, alltså det blir ju värre om jag inte svarar. Mm. Då byggs ju bara den här högen på.
Ja, men ska du inte sänka ribban lite då på, du har ju massa måsten, att det ska vara ett visst antal hjärtan och
jo. Ja, det kanske jag får göra.
Mm.
Jag tror också, det är också ett otroligt ilandsproblem. Men
jo,
när man
visst,
svarar,
men man kan ju svara, jag har läst, tack snälla, jag hinner inte svara alla.
Mm. Ja, men jag gjorde ju det några gånger under Idol-säsongen, så la jag ju ut på story att säga, jag läser allt, men jag hinner inte svara. Och då var ju min ursäkt att jag faktiskt på riktigt inte hann läsa och svara, liksom, för att vi var med i ett tv-program som höll på hela tiden. Men nu har jag ju egentligen ingen ursäkt. Nu är det bara att jag liksom psykiskt typ, jag känner att jag har drunknat.
Ja, och det är ju ingen ursäkt att du mår dåligt psykiskt.
Nej. Men det känns ju så lätt på något sätt. Du ska bara gå in på Instagram och svara på DMs. Eller, alltså, DMs.
Men hur många DMs har du på en dag?
Det blir en hel del.
Mm.
Man har ju så här olika kategorier också. Det är förstahandsval, det är de jag känner. Och sen har man ju allmänt kategorien, vilket är folk jag inte känner.
Mm.
Och sen har vi förfrågningar. Mm. Förfrågningar är fullständigt kaos. Där går jag in och öppnar då och då. Och svarar på vissa, men inte alla. Alltså det är fullständigt kaos. Men på en dag, under Idol kunde det bli flera hundra på en dag. Nu är det väl kanske så här 20. Om jag lägger ut någonting på story eller sådär.
Men det är ganska mycket.
Det är ganska mycket.
20 personliga svar.
Problemet är ju också att det är också ett ilandsproblem. Men när man svarar så betyder det inte att det är slut där, utan då svarar ju den personen igen.
Ja.
Vilket är jättefint. Alltså det är ju fint att en person vill skriva med en, men det blir ju liksom, det tar aldrig slut.
Nej.
Så DMs är, jag hade önskat att jag kunde lägga typ 5 timmar om dagen på att bara svara på alla DMs. Men det kan jag ju inte.
Är det det du har lust med egentligen då?
Jag har lust att ha det gjort.
Mm. Men du får det inte gjort, eftersom det kommer ju lika många svar tillbaka.
Så är det ju. Mm. Så det är, man får väl bara acceptera lite.
Tror du?
Jag vill bara att folk ska känna sig sedda, för de är sedda. Jag ser ju dem.
Mm.
Det är bara att jag inte alltid har tid att svara personligt till alla. Men det som däremot är på riktigt jobbigt, det är ju när jag märker att det har gått 5 veckor sedan jag svarade på så här, min bästa väns meddelande.
Mm.
Där är det ju så här, nu höll jag på att svära, men vad håller jag på med? Mm. Alltså jag måste skärpa mig. Men det är som att jag bara så här, det tar emot.
Mm. Ja, för du hade missat svara mig också någon gång här.
Ja,
och du trodde att du hade svarat.
Ja, för då hade jag ju läst. Och sen hade jag, du vet, så här, mentalt börjat, du vet, svara på det. Ja. Och så kom det någonting emellan. Och då missade jag det. Mm. Men jag hade ju fått all information. Men problemet är att det funkar inte så. Jag måste ju bevisa att jag har läst på något sätt. Mm. Alltså antingen genom att likea kommentaren. Eller att svara på frågor som jag då får.
Men nu kommer ju alla dina fans lyssna på det avsnittet. Och då får de sin förklaring.
Ja, då säger jag till er att
säg det till alla dina fans. Lyssna på det här. Ni kommer att få massa svar ni vill ha.
Ja, och ni ja, exakt. Mm. Och jag läser alla era, det är allt det ni skriver.
Mm.
Allt.
Men jag tror de förstår att man inte kan lägga 5-6 timmar om dagen på Instagram.
Det är så, tyvärr. Även fast jag vill att, för att alltså, hade jag skrivit till någon jag tyckte om, så hade jag ju dött om jag fick ett svar. Liksom.
Mm.
Men av glädje. Men det är inte möjligt. Det är om jag hyr in någon som svarar. Men då är det ju heller inte från mig.
Nej, då det liksom, idén går bort då.
Ja, så är det ju. Så det, ja, det är bättre att folk vet att jag läser. Men att jag kanske inte hinner skicka hjärtan till alla. Och alla kompisar som lyssnar. jag ska börja svara igen. Men nu börjar skolan igen. Så då kommer jag tillbaka till rutiner. Det tror jag är bra.
Och så ska du ta hand om dig själv, tycker jag.
Ja, jo. Det...
Du ska hålla länge.
Ja, förhoppningsvis.
Mm.
Eller ja, det ska jag ju ge förutsättningar för.
Ska vi ta en sista?
Ja, orkar du det?
Ja, jag orkar.
Ja.
Herregud.
Jag tycker det är jättekul att sitta och babbla.
Mm.
Jag tänker att du ska orka klippa det här sen också. Den här kändes inte lika använd.
Den kanske var helt ny.
Berätta om ett ögonblick du skulle vilja uppleva igen. Okej. Måste jag tänka.
Ja, det får man.
Ja. Alltså. Gud vad klurigt. Jo, så här. Under Idol. Då finns, alltså det jag skulle vilja uppleva igen. Det var känslan när jag framförde Här kommer natten. Som var fredagsfinal 3. För att det är nog det roligaste jag har gjort. Alltså. Det var... Vi hade under alla rep... För er som inte har sett Idol, så var Här kommer natten är ju en ganska stark låt. Det är mycket känslor och ilska. Liksom. Och hittills hade jag kanske inte riktigt visat den sidan av mig själv. Det hade varit mer lågt och kanske lite mer gulligt och fint och så. Men Här kommer natten var som en... Jag skulle egentligen inte sjunga den låten, men så blev det så. Och under alla rep så hade vi kämpat för att... De bara, du måste visa ilska och passion, Klara. Alltså, du måste släppa fram det. Och jag har så svårt att visa sånt på rep. För jag känner att om jag släpper fram allt på ett rep, då har jag inte kvar den gnistan sen på scen.
Pyser kolsyran ut.
Ja, och det blev ju produktionen... Alltså, de ville ju helst att jag skulle visa allt för att de ska kunna jobba med kamerorna efter de förutsättningarna. Men jag kunde aldrig visa... Det här hängde med hela säsongen. Men jag kommer ihåg när jag bara körde Här kommer natten. Och jag kände att så, det är nu eller aldrig. Liksom. Och jag tittade på den där jävla kameran som att det var den värsta människan på jordens yta.
Mm.
Och det var så himla befriande att bara göra det. Och det var lite läskigt också. Eftersom att jag inte hade gjort det innan. Mm. Och varje gång man gör någonting nytt så är man ju rädd för hur folk ska reagera, såklart. Så att det var ju en del av mig som var så här, tänk om folk tycker att det här är lite pinsamt typ. Alltså att jag står och är arg på en kamera liksom. Men att sen få se att folk verkligen tyckte om det här. Och än idag får jag ju folk som kommer fram till mig och säger att när du gjorde Här kommer natten, det var det bästa du har gjort liksom.
Mm.
Det är nog det coolaste man kan göra.
Mm.
Att slänga sig ut och bli bra mottagen.
Mm.
Det var nice.
Att du inte gjorde det på repetitionen, var det rädsla, tror du? Du säger att det inte skulle finnas kvar då, men det kan ju vara en vald sanning för att du inte vågar, eftersom du tvivlar på dig själv.
Ja, alltså,
i en direktsändning så är det ju, det går inte, då är det gjort.
Så kan det absolut vara. Ja, alltså det är svårt. För jag kommer ihåg att jag... efter varje rep så sa de lite till, ge lite till bara.
Mm.
Och jag så här, jag bara, ja, jag ger lite till. Och så vågade jag inte riktigt.
Mm. Nej, det låter som det handlar om rädsla.
Ja, men det kan det absolut vara. Mm. Alltså att det känns lite så här, lite konstigt. För jag kommer ju också ihåg från många rep att det känns som att jag ger allt. Men när jag ser videon sen så är det är inte allt. Jag vet ju att jag kan mer.
Mm.
Jag tror också att jag får väldigt mycket energi från publik.
Så är det ju.
Och alla får väl också den här snärten av att det är live.
Mm.
Nu, på sekunden sitter folk hemma och kollar på det här.
Mm.
Och det är också, det är ju live. Mm. Det var helt häftigt. Sjukt. En sjuk känsla. Men det, ja. Nej, alltså det var det coolaste. Det numret.
Mm.
Jag kommer ihåg adrenalinet i kroppen när jag sätter mig på knä i slutet och bara så här, när jag kört. Ja, det var coolt.
Vi stänger tombolan.
Ja.
avslutningsvis.
Ja.
Du har pratat om att det kommer musik. Att du ska släppa musik.
Mm.
När kommer det?
Det finns inget utsatt datum riktigt än.
Ah.
Det är mer flytande. Men det finns... Det finns planer och det kommer ske.
Jag försökte läsa lite grann om vad som skulle hända i framtiden. Och det har varit såna vaga svar som jag fick nu också.
Ja, men det finns inte riktigt.
Det finns inget du kan säga vad som kommer hända.
Nej, alltså jag önskar, men jag har typ inga svar själv.
Du var ju till Bianca.
Ja,
och träffade...
Benjamin.
Och det lät som att det kan det bli något.
Förhoppningsvis.
Ja, det är fortfarande på förhoppningsvis stadiet.
Ja, men lite. Man vet ju aldrig. Nej, alltså jag vågar inte riktigt höja mina förväntningar. Men jag och Benjamin har haft kontakt nu efteråt också.
Mm.
Och förhoppningsvis så blir det någonting.
Mm.
Och det hoppas ju verkligen jag. Och det är ju inte bara för att han är en etablerad artist, utan även för att jag faktiskt genuint tycker att han är sjukt duktig.
Mm.
Och han gör verkligen den typen av musik som jag tycker om. Mm. Han har ju två hela album med bara svensk mysmusik som jag älskar.
Mm.
Det hade varit riktigt kul att få jobba med honom faktiskt. Så vi får se.
Mm.
Blir det så blir det väl till sommaren, antar jag. Alltså att det släpps.
Mm.
Så det är väl det jag kan säga om det. Jag vet faktiskt själv inte
Nej,
mer.
Nej, det är helt okej. Jag tänkte att har jag tur så har det någonting att säga.
Jag ber om ursäkt alltså.
Nej, du ska inte be om ursäkt.
Nej, jag hade sagt om jag visste mer.
Ja, det är klart. Något som vi däremot vet är att du ska sjunga nu.
Ja!
En låt.
Ja!
När vi har, under intervjun har jag tänkt vilken, det kanske inte var den bästa låten då, om du tycker om. Det är ju jag som har valt den här låten.
Men vet du, alltså den här låten var ju också en av mina favoritlåtar. Mm. På ett annat sätt. Den andra var mer frihet. Den här var mer... Det var så skönt att bara få sitta och sjunga.
Ja.
På en liten kul.
För det är ju inte på svenska.
Inte på svenska.
Men det är en myslåt ändå.
Det är lite viben av en svensk låt. Svensk visa.
Och jag har ju alltid älskat Eva Cassidy.
Mm.
Och den enda gången jag var och tittade på Idol, som jag spelade musikal hela hösten, var den när du sjöng den här.
Ja.
Så dels fick jag se min dotter, vilket jag tyckte var helt fantastiskt.
Ja.
Och sen fick jag uppleva Eva Cassidy genom Clara Armström.
Så kul.
Så mitt förslag är att vi avslutar podden med Fields of Gold.
Det låter underbart.
Tusen tack för att jag fick sitta här med dig.
Ja, men tack för att jag fick komma. Det har varit superduper trevligt och intressant.
Då laddar jag lite för gitarr och så, ja.
Ja.
Då kör jag bara ett intro typ så här.
Ooh, 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 ooh.
Jag tror vi kommer få se och höra mer av Klara Armström. Eller vad tror du? Nästa avsnitt kommer vi få se och höra, eller ja, se vad något tar i. Men vi har sett och hört henne under en lång period. Tilde de Paula Eby, den ständigt leende programledaren, gästar min podd och bjuder stort på sig själv. Det får ni se fram emot, tycker jag.